och välkomna till Avanza-podden. Det är torsdag den 8 december när vi spelar in det här. Det är krispigt, klart, härligt, kallt i Stockholm. Allt som saknas, och det är inte så lite, det är snön. Kom tillbaka, kom till mig.
Jag skulle aldrig känna att jag fryser. Ni vet att jag är från nordliga breddgrader. Det jag skulle säga, det är lite bitigt, absolut. Jag saknar inte snön lika mycket som vad du gör.
För
just
du är så
här.
Hurtig och cyklar.
Ja, nej, men just dagen när den kom, det för att det blev kaos. Man ställde in all lokaltrafik, och det var stökigt. Och jag hade ett externt möte 9 på morgonen på cykeln, sommardäck. Det var snö och slask överallt, och det var som att cykla på smör. Jag är bara glad att jag inte ramlade. Men det andra som jag vill ha, det är ju ett litet tomterally.
Ett tomterally. Tror du det blir ett tomterally?
Det är en bra fråga. Vi har ju faktiskt fått en ganska rejäl skjuts här inför, får man ju säga. Det här, nu låter jag som en papegoja, men vi hade första årslägsta 7 mars, sen var det första juli, och så var det 29 september för OMXS30 och 13 oktober för breda börsen, likaså i USA. Och sen dess så har det ju varit fart under galoscherna, Johanna. Vi har inte riktigt varit uppe på plus 40%, men nästan plus 40% för snittaktien på Stockholmsbörsen. Det här har man ju inte pratat om. Det har inte satt sig i det mediala narrativet, men det är spännande. Och, men den där uppgången, nu finns det kanske lite mer risk på nedsidan om vi skulle få eventuella besvikelser när mycket har gått. Men det är ju fortfarande så här, har någonting pulveriserats, ja då ska det ju upp rejält. För det här är ju också viktigt att ha med sig. Om någonting har gått från 100 kronor ner till 50, då ska det upp 100% igen. Alltså du ska få till ytterligare en 50-lapp då. Då är du tillbaka 50 plus 50, då är du tillbaka på 100. Har någonting gått ner 90, då ska du gå från 10 till 100. Och det är ju det här vi har sett också senaste tiden, Johanna. Jag bara kastar ut det där. Oatly, Zoom Video Communications och Beyond Meat.
Ja, herregud.
Tre exempel på aktier som är ner någonstans när jag kollar från toppen. 95%. Mm. Så på sina håll har den här nedgången varit rejält smärtsam. Mm. Och vi har under lång tid pratat om rotationen från tillväxt till värde. Men en mix har ju varit betydligt mer trevligt under den här perioden vi har gått igenom.
En mix?
Alltså en mix av både värde och tillväxt. Att man inte har lagt in alla sina pengar.
Nej, senaste tiden har det väl varit väldigt mycket värde.
Exakt.
Ja, exakt. Och det kan man väl tänka sig med tanke på att vi ju har en period framöver med betydligt högre räntor än vad vi haft de senaste åren. Även om vi kanske har haft de flesta och mesta räntehöjningarna bakom oss nu, så kommer det ju inte vara så att vi liksom om en månad är tillbaka på nollränta igen, utan nu är det ju de här räntorna som ligger. Vi såg ju ett exempel på det häromdagen när Intrum gav ut en ny obligation till 9,25 i ränta, och den ska då ersätta en tidigare obligation på där räntan låg kring 3%. Så att det är ju alltså ordentligt mycket högre räntor för bolagen just nu, och då är det klart att jag kan nog önska att jag i min portfölj hade tänkt till lite annorlunda lite tidigare, haft lite mer värde och lite mindre räntekänsliga, eller en större andel bolag som inte var den här typiska tillväxtbolagen.
Ja, och sen är det ju så också, efter den nedgången vi har sett, så är det ju nu intressant naturligtvis att kolla både på mindre tillväxtbolag, techbolag etc. För nu har vi fått den här rejäla nedgången, och kommer vi fråga sig, hur mycket värre kan det bli? Ja, en aktie kan alltid gå 100% back härifrån där vi är nu naturligtvis. Men det har varit en rejäl nedsköljning och en multipel kontraktion, en värderingskrasch. I Sverige, absolut, på sina håll, inte riktigt på indexnivå, i USA definitivt. Men den här obligationen som du nämnde här med Intrum, när de säger att de framgångsrikt har emitterat en obligation på 9,25, och det man också inte sålde den här till face value 100, utan man la den på 97,02 tror jag att det var. Så det är förutom att du ska betala 9,25 på lånet som ersätter det här lånet på 3% nästa år. Det här är inte framgångsrikt i min bok. Det tyder ju också på en panik att så här, vi måste refinansiera det här så fort nu som möjligt. Nu.
Och då kan man ju, antingen tror man ju på jättemycket högre räntor nästa år, eller jättemycket högre räntor nästa år, eller på att de kommer ha liksom lägre kreditvärdighet och därav få högre ränta nästa år. Och inget era känns ju speciellt gynnsamt för Intrum.
Nej.
Så det var ju inte direkt någon så här, det var ingen toppen signal de sänder ut.
Nej, exakt. Och dessutom då, om det nu är det så att man fick köpa det här för 97 kronor per 100 kronor i face value. Det vill säga att du köper någonting för 97 kronor och sen får du tillbaka 100 kronor om 5 år och ett
kvartal. Utöver räntan.
Utöver räntan. Ja, den effektiva räntan, den blir ju ännu högre.
Ja, nej.
Och här kan jag också bara säga ett exempel på effektiv ränta och enkel ränta. Effektiv ränta. Det man också när man ska ta lån etc. Då måste ju aktören skriva ut den effektiva räntan. Det är ränta på ränta. Alltså kort och gott ränta på ränta. Därför tar du, ja, men det här har vi pratat om tidigare med distribution, att distributionen på börsen är inte jämn. Storken kommer inte med 7% avkastning per år. Utan det kan ju vara en investering som ger 0 år 1, 0 år 2, 0 år 3, 0 år 4 och sen smäller den upp 100% år 5. Ja, men då har du ju en CAGR, en compounded annual growth rate eller en årlig genomsnittlig effektiv avkastning på 15%. Men tar du 100 kronor gånger 1,15, då har du 115 efter ett år. Gör du det i 5 år så kommer du inte ha 200 kronor.
Nej.
Du kommer ha kanske 175. Men tar du 100 gånger 15, alltså 100 gånger 1,15 då har du 115. Och året efter det får du 15% på 115. Det är det som gör att du tar ifrån 100 till 200 på 5 år. Så att effektiv ränta, det är ränta på ränta.
Mm. Deras snöboll. Det här låter ju lite deppigt. Igår när jag scrollade Twitter, då såg jag en bild, en graf som var motsatsen till deppig, som jag blev lite glad över, som jag såg som någon slags ja, om det inte utlovar tomterally, för det gör det ju absolut inte, men så ser jag det som någonting som ett positivt tecken för börsen på sikt. Nu ska jag sluta pladdra och berätta vad det var jag såg. Jag såg en graf över hur priset på begagnade bilar i USA har utvecklats. Och vi såg ju under 2020 att det steg något in i bomben. Det var väl liksom drivet av både den här att det har liksom varit 2 års väntetider på nya bilar, så då har folk vänt sig till begagnat marknaden. Det har varit den här komponentbristen plus att folk hade otroligt mycket pengar. Låga räntor, det har kastats ut helikopterpengar, börsen gick bara upp, ja, hit och dit. Och så då såg vi under 2020 att det var kraftiga prisökningar på begagnat marknaden för bilar i USA. Man säger att det var en liksom ledande indikator för vad som skulle komma sen, nämligen otroligt snabbt stigande inflation. Nu ser vi ju tvärtom. Nu var det ett fall year on year, så att november 2022 jämfört med november 2021 så har priset på begagnade bilar i USA sjunkit med 14,2%. Den största nedgången ever.
Så deflation?
Deflation. Ja, den har liksom hamnat under, ja, precis. Deflation, och om jag tänker att det var en ledande indikator för inflationen som sen sköt i höjden, så kan det ju här vara en ledande indikator för att den här extremhöga inflationens tid snart är förbi.
Ja, jag är ju envis som en åsna. Och jag har ju väntat på det här under lång tid. Jag är ju inte det minsta förvånad. Vi ser också oljepriset har ju från toppen på någonstans en 130-133 dollar fatet. Så har vi ju sett en regelrätt kollaps till någonstans en bit ner på låga 70 dollar. Vilket innebär att du har ju snart halverat oljepriset från toppen. Men vi är tillbaka någonstans till vad vi var i december 2021 innan vi fick den här enorma rusningen och med invasionen av Ukraina. Men oljepriset är ju en inflationsdrivare. Oljepriset är en global skatt kan man säga på hushåll, för det är hushållen i slutändan som får axla bördan av att allting blir dyrare när fraktkomponenten blir dyrare. För allt vi köper som är fysiskt, det ska ju transporteras. Så att, nej, men jag tror att du är rätt på det här. Jag vet att UBS skrev för en tid sedan att man hade haft 3 år av unprecedented pricing power när det kommer till bilar. Varför? Jo, för som du sa, komponent- och halvledarbrist har gjort att man har inte kunnat producera det man har velat producera. Man har fått stänga produktionslinjer, man har sagt åt folk att de har fått gå hem och inte bli av med jobbet, men fått gå hem och så från tid till annan. Och det här har ju gjort att det har ju varit decimerade årskullar som 2020 års modeller, 2021, 2022. Så varför blev det så här från början? Ja, man trodde ju när pandemin slog till att det kommer inte köpas några bilar, men sen ville ju ingen åka kollektivtrafik om man skulle sitta hemma mycket förvisso. Så det blev ju tvärtom. Och nu kollegor som har sagt att de har köpt bilar, så här, vad köpte du för bil då? Ja, börjar alltid så här, ja, alltså jag ville ju köpa den här. Mm. Ja, då vet man. Men det blev den här. Varför? För att det var det som fanns
i lager.
För den
här var det bara ett års väntetid, på den andra här, tre års.
Ja, och vad händer då? Ja, men du dammsuger ju begagnatmarknaden naturligtvis. Och har det inte funnits nya bilar att producera och de begagnatpriserna, begagnatmarknaderna har dammsugits, då går priserna därefter. Bilhandlarna kanske ringer och säger, du, bilen jag sålde till dig, kan jag få köpa tillbaka den? Det är för då vet de att de kan sälja den dyrare till någon annan där senare. Nu är det ju tvärtom. Biltillverkarna har ju producerat ofta för mycket. Man har suttit på lager. Vad händer i augusti, september, oktober, normalt sett? 2022, där vi är nu. Man vill inte gärna sitta med ett jättelager 22-årsmodell när 23-erna redan har släppts.
Nej.
Då är det marginalpress. Då vill man ut med det. Då ger man schysstare priser och så trycker man ut det där. Nu är vi tillbaka till ett läge där man kanske kan producera lite mer. Det innebär ju också att man kanske kommer sitta med lager, att prisbilden normaliseras, att den här 3 år med unprecedented pricing power är över, menar UBS. Och du, en sak till. Jag köpte bil i juli. Det sa jag inte då, i alla fall inte till världen. Jag vet inte om världen skulle bry sig heller. Men vi ska bli en till i familjen. Så vi behövde en större bil.
En liten gos.
Ja, och då tänkte jag också så här. Att, ja, men det är klart att det är bilfinansiering. Jag vet ju att det är dyrt. Jag hade tänkt att nej, men i det här fallet jag vill gärna betala av den här bilen. För jag vill inte ha den där månadskostnaden löpande och liksom tarvar kassaflöde ut ur min ekonomi varje månad. Har man sparat som en gnu, då har man den möjligheten. Men jag sa, jag vet ju att det är ofta en win-win-win genom att ta finansiering. För jag får lite perks, jag tror att jag sagt det här i podden tidigare. Bilhandlaren får lite perks och finansbolaget får lite perks. Alla tjänar lite grann på det. Jag fick ett halvårs fri helförsäkring och ett serviceavtal som var halva priset. Så ändå ett schysst pris att säga. Och räntan här var 5,49. Jag tänkte, okej, men då tar jag minimi. Då blir det inte så dyrt i slutändan för mig ändå. En hög ränta men ett låg skuldbelopp. Ja, då blir det inte så himla farligt. Men den där räntan gick ju från 5,49 till att nu uppe till nästan 8 några månader senare. Men vi har också haft den största räntehöjningen i modern tid med 100 punkter. Nu låter jag som en papegoja igen.
Ja, 100 punkter följt av och 75 och 25 innan. Så att, ja.
Ja, och där 500% ränta var under 4 dagar. Det var med fast växelkurs och var en helt annan valutaregim. Det är totalt ojämförbart med dagens verklighet. Och det är ju det här. Jag menar, du kan ju inte gå till bilhandeln och säga nu ska vi inte ha ett bilavsnitt om det här. Men du kan ju inte gå dit och säga, du, jag vill ha 5 års bunden ränta. Det funkar ju inte så. Utan de är ju rörliga i princip alltid. Så här ser vi hushållen 2022, Johanna. Schmack. Har ju insett vad räntekänslighet innebär. Men när man har suttit på rörliga lån på bostaden och så bilfinansen kommer som en så här sur, det vill säga karamell som du börjar käka. Och sen så suger du på den där ett tag. Och sen efter en liten stund så kommer en så här riktig jäkla sur effekt. Eller likör om du så vill. Det kommer som en eftersmäll. Så här, som om det inte vore nog med bolånen så kommer den där förbannade bilfinansieringen. Ja. Och det lägger ju en våt filt över efterfrågan.
Yep.
Och företag, de vill ha lite tjänstefordon.
Ja.
Och i verksamheten också. Mm. Vad gör företagen nu?
De leasar. Eller de har leasat, men nu har räntorna dragit iväg.
Och nu, så kapar, då,
minskar man ju. Nu är det väl minimi. Alltså, det blir inte liksom en extra bil just because.
Alla företag i detta land lägger minst en kvart extra på budgeten för nästa år, för man vill kapa alla kostnader som man kan kapa, som är onödiga, som man inte kan räkna hem. Logiskt.
Precis. Och så ja, en kvart upphöjt i 10.
Ja, exakt.
200. Någonting upp, ja. Det var det med. Jag har lite andra spaningar som jag blev glad över.
Kör.
Jag var på ett väldigt spännande seminarium i veckan. Det var ett lunchseminarium i SCBs regi. Och det här är väl egentligen ingenting som är så här, ja, men direkt till privatsparmarknaden och inte direkt till mig heller, men det var ändå ett intressant resonemang och lite om varåt vi barkar. Så jag börjar med det och sen går jag vidare till den mer börsaktiga spaningen. Nej, men det är som så att just nu i Montreal i Kanada så förhandlas det fram ett avtal som ska bli ett slags Parisavtal för biologisk mångfald. Om ni inte visste det så har 70% av världens ryggradsdjur dött ut, utrotats sedan 1970. Så på 50 år så har 70% av de vilt levande ryggradsdjuren dött ut. Det vi har, man pratar om att det är en massdöd och att vi kan gå mot liksom den sjätte artdöden liknande. Så att det är ett jätteallvarligt läge för den biologiska mångfalden i världen. Det blir mindre levande varelser och hela ekosystemet riskeras ju då, för allting hänger ihop som vi lär oss i redan i lågstadiet heter det.
Och som vi fortsätter lära oss, för att jag tänker så här när du säger så. Vi vet ju inte till 100% heller
effekten av det här.
Effekten av det, att den är mindre trevlig och icke önskvärd, det ligger ju nära till hands.
Men vi kan märka att det är så här, man har en känsla av att det är lite färre humlor på sommaren. Mm. Jag såg någon väldigt talande bild om så här, flugor på vindrutan. Mm. Att man har nästan inte det längre när du kör bil. Så var det en bild från 70-talet. Då låg det liksom massa döda så här flugor och insekter och grejer på vindrutan. Mm. Väl en sommardag eller så.
Och regplåten.
Ja. Idag, när du är ute och kör bil på sommaren, hur ofta störs du av att det är insekter på vindrutan?
Nej, det var ju ett tag sedan. Mm. Alltså, så här, nu vill inte jag att det ska låta som att det här är förpreppat på något sätt. För det är det verkligen inte. Det du säger nu är första gången jag hör det. Men det är ett tag sedan, speciellt så här riktigt blaffa. Mm. Sen när jag kör från Stockholm till Boden. Och så ibland har man fått så här riktigt blaffa, riktigt stor insekt. Och så får man inte heller bort den där. Mm. Även fast man swishar en massa.
Nej, precis.
Nej, det var ett tag
sedan. Men det har blivit väldigt mycket mindre. Så här, märkbart mindre. Och det finns ju massa orsaker till det här. Skogsskövlingen, säger man ju, är den absolut största anledningen. Att vi avverkar så mycket skog i världen. Hur som haver, i Montreal nu så förhandlar man fram någonting som ska bli som ett Parisavtal, alltså för hur världen ska enas om att dels ha vissa så här fredade zoner, 30% av jordens yta ska bli liksom fredad så att säga, men det kommer krävas betydligt mycket mer än det. Det räcker inte med att vi säger att den här delen av Atlanten. Så men så det förhandlar man fram och så hoppas man att det ska liksom leda till så här planer som i Parisavtalet, att uppvärmningen får inte bli mer än 1,5 grad och så vidare. Anyway, kopplingen till investeringen. Det här innebär ju att det här är någonting som investerare kommer behöva, alltså krav på att redovisa och ha med i sina, liksom, sina rapporter och därav även i sina investeringsbeslut. Man måste i alla fall beakta det, eller man måste vara tydlig med hur man beaktar biologisk mångfald och på vilket sätt och så vidare. Och så vidare, och så
man
vidare.
Måste ha koll på vad man än tycker om det. Ja. Så måste man ha koll på det.
Ja, och om man inte, om man säger så här, men fuck that, då måste man ju tydligt enligt vissa standarder kommer man behöva göra, liksom, vara transparent med det. Att säga, men vi skiter i biologisk mångfald. Så. Så att det gick så det var stora investerare där från stora pensionsförvaltare framför allt som pratade om att de tror att det här med biologisk mångfald kommer bli nya, liksom, koldioxiden, grön energi, investeringar, så att världen har investerat väldigt mycket i grön energi och kommer behöva fortsätta göra det parallellt med att man även kommer behöva börja beakta och gynna och investera i bolag som är bra eller mindre dåliga, har lägre påverkan på den biologiska mångfalden. För bara av att vi lever och är på jorden så har vi ju på något sätt någon slags påverkan. Hur man ska få det här till investeringar, svinsvårt, det var alla eniga om. Inte riktigt där ännu, men det var mer en heads up för att så här, det här är någonting som vi kommer börja mäta och det här kommer bli en stor issue och producerande bolag, alltså näringslivet, kommer behöva rapportera på sin påverkan på biologisk mångfald. Så att jag slogs i alla fall av att det liksom ytterligare en rapporteringsbörda på bolag. Men det kommer det här ESG som vissa typ vill skratta åt. Det är inte dött på något sätt. Det är liksom det är fortfarande topp of mind, skulle jag vilja säga, i alla fall hos de institutionella investerarna. Alltså koldioxid, andra typer av miljöfaktorer. Och då gick jag vidare därifrån sen och så gick jag och kollade hur har det sett ut på fondmarknaden i år. Ja, men då kan man ju säga så här, medan det har varit ganska stora utflöden ur fonder som är liksom vanliga fonder som säger sig främja hållbarhet enligt EUs nya regelverk. Det är liksom inget, det är inget speciellt. Det är, säg vanliga aktiefonder med någorlunda. Liksom, man har en policy och ambitiös och man vill inte bara investera. Man kanske exkluderar fossilt och gör lite sådana grejer. Men om man istället tittar på den lite smalare gruppen fonder som säger sig ha hållbarhet som mål. Det är deras övergripande mål. Då har de faktiskt gått bättre. Och de har fått större inflöden. Det har varit utflöden ur vanliga aktiefonder, de som utgör 90% av svenska sparfondmarknaden. Medan det har varit inflöden i de här fonderna som utgör 3% av svenska fondmarknaden. De har haft relativt stora inflöden om man ser på Sverige som aggregat och även i hela Europa. Jag hittade siffror i Financial Times som visar att det var så här i hela Europa, inte bara Sverige som sticker ut. Och då gick jag vidare till att titta lite på hur den här typen av fonder faktiskt har presterat. Och om man då tittar på så här fonder som i vår fondlista kategoriseras som miljöfonder, så ser vi ju att ett par av dem ligger ju på plus i år och i övrigt så är nedgångarna så där en 6-7-8 procent i snitt. Det är klart, och det är ju ändå betydligt bättre än hur det har gått för många andra typer av aktiefonder. Framförallt när man tänker att det många tänker på när man säger så här miljöfonder, ja, men det investerar bara i små tillväxtbolag och så. Nu är det ju inte riktigt så, utan det är ofta ganska stora bolag som har de här verksamheterna också. Men det finns ju någonting där att det finns en efterfrågan i världen. Vi har sett det i år, grön energi, substitut, alternativ till olja. Vi vet att vi måste göra den här förflyttningen och så vidare och så vidare. Så att ESG ain't dead.
Nej, men det där är ju, tycker jag, en otroligt intressant spaning också. För det känns lite grann som att det är, när du berättar det här känns det lite grann som att vi tittar runt hörnet. Alltså var blåser trenden? Vad är nästa stora tema? Och när jag tänker på ESG så tänker jag på att egentligen så är det ju ganska självklart, om man har pratat om det här under längre tid än vad det begreppet har funnits. Alltså begreppet myntades ju långt efter att vissa individer åtminstone tyckte att, och vissa aktörer tyckte att det här var en viktig fråga. Men nu pratar vi, nu har vi boxat in ESG. Sen finns det ju en risk också med corporate bullshit och greenwashing. Men tänker man på det med environmental, både så här miljö och klimat, det är ändå ganska logiskt och vi lånar planeten av framtida generationer. Det tänker man kanske ännu mer på när man har barn. Social, jag menar, det är väl klart att den typen av frågor också är otroligt viktiga. Sen har vi ju tenderat att fokusera mera på klimat- och miljöfrågor i debatten. Men, och när det kommer till S här, Johanna, vad inkluderas, för det kanske är den mest anonyma i E, S och G. Mm. Vad inkluderas i S?
I S, den sociala hållbarheten, finns ju liksom social hållbarhet inom bolaget. Har män och kvinnor samma förutsättningar? Är det stora löneskillnader? Hur stor är lönen hos fotfolket som du och jag i jämförelse med toppmanagement? Vad är lönespridningen? Hur mycket sjukdagar har folk? Är det liksom en ohälsosam arbetsplats eller verkar vara en hälsosam? Vad har man föräldraförsäkringar och extra så? Det är alla så här social hållbarhetsfrågor. Hur jobbar man med mångfald inom organisationen? Utbildning, har alla rätt till träningstimmar, liksom utbildningstimmar och så. Men social hållbarhet sträcker sig också utanför den egna organisationen. Om man tar ett bolag som, ja, men vi kan ta ett bolag där man liksom arbetar aktivt med vissa grupper i samhället för att man kanske jobbar med Mentor Sverige eller någonting för att liksom bidra till att fler i samhället ska känna, ja, ha förutsättningar och ha bollplank. Du kanske arbetar med olika typer av sociala frågor. Det kan ingå i social hållbarhet. Hur arbetar man med ett gruvbolag som har en gruva någonstans i världen? Vad gör den för samhället, den här gruvan de facto påverkar miljön? Har man liksom ett socialt hållbarhetsarbete där för människorna som påverkas av det här bolagets verksamhet? Det är typ på sociala frågor.
Ja, men mycket bra förklaring. Och jag kan känna att amerikanska bolag i större utsträckning bröstar upp sig för att berätta om hur goda samhällsmedborgare de är och vad de gör i många olika frågor. Det kan vara hur man inkluderar människor, alltså busfrön, i olika stökiga områden, att istället för att stå och kasta paj på varandra så ger man de här kanske ungdomarna ett första jobb så att de kommer in i samhället och kanske inte går en mera buskarriär till mötes, buskarriären, att de inte blir kriminella och liksom går ner sig i den banan, eller hur exempelvis ett Starbucks jobbar med veteraner. Och det är bara ett exempel, det är jättemånga företag i USA som jobbar med just veteraner. Vi har ju inte riktigt veteraner på samma sätt i Sverige som vad de har, men jag tycker att de ofta är väldigt duktiga på att åtminstone lyfta upp och berätta om vad de gör för att vara goda samhällsmedborgare. Så det är en spaning, men det är bra att vi får lära oss mer om S-et där i mitten också, som armbågas emellan E-et och G-et.
Ja, jag skulle vilja säga, koppla in där på att man pratar ju mycket om greenwashing och att man bolag försöker framstå som bättre än vad de är. Och det här när du säger att vissa bolag kan vara dåliga på liksom, eller antingen gör de ingenting eller så är de dåliga på att berätta vad de gör. Och man brukar prata om så här grönmörkning, green darkening, och att det börjar bli en grej nu, att bolag är så rädda för att bli anklagade för greenwashing att man liksom hämmar sig och har svårt att berätta och vara stolt och dela med sig av de delarna man faktiskt gör. För man vill verkligen inte att någon ska anklaga en för greenwashing. Och det är inte heller bra.
Nej, och jag tror någonstans att hela det här begreppet och hela tänket kring hållbarhet, det här är ju inte ett facit. Vi är ju inte i hamnen. Det här är ju någonting som utvecklas löpande. Men någonting som behöver göras, att även om 5, 10 eller 15 år så lär det ju ha hänt otroligt mycket, tänker jag. Men det är ju så med allt.
Ja, så är det ju verkligen. Och jag kan dela med mig, innan när vi började spela in den här podden idag så hade jag ett möte med en, hon har varit analytiker och analytiker och förvaltare på ett av de absolut största kapitalförvaltarna i Europa, i världen skulle jag också vilja säga. Så hennes förra jobb var hon investerad i Avanza, och nu har hon gått vidare och jobbade med lite andra bolag och ville ha ett möte för att höra mer om hur Avanza arbetade ut med vissa ESG, alltså hållbarhetsfrågor. Och hon dränerade mig. Jag hade en timma med bara frågor på allt och sköt ner på allt och ville liksom veta in i minsta detalj hur vår rapportering såg ut, vad vi beaktade, hur mycket utsläpp vår verksamhet genererade, alltså allting, och hur vi arbetade för att attrahera kvinnor, hur många utbildningstimmar personalen, vi medarbetare får per år för att liksom fortbilda oss och så. Så det var en timma med liksom med olika hållbarhetsrelaterade frågor som hon ställde då som en potentiell möjlig investerare. Jag vet inte riktigt vilka hon arbetade för just nu, det var lite oklart, men det var ren så här, hon skulle granska oss ur ett ESG-perspektiv för att ta med bedömningen utifrån om vi var investeringsbara eller inte.
Ja, och just det här vi pratade om tidigare med bilar och bilindustrin. Och när jag sa unprecedented pricing power, just det här ordet unprecedented, för det var ju lite grann det du också sa, största nedgången här då för bilförsäljningen någonsin. Jag såg någonting annat som också var det största någonsin. Det här var Pippa Stevens här på CNBC då, där hon säger the International Energy Agency saying the energy crisis is turbocharging renewables. Det här gäller ju with unprecedented momentum. Including the US, the agency sees the clean energy growing 70% plus till 2027. plus, om man ska ha det på engelska också. Och det är ju just det här också, att det vi har sett, det är en otrolig tragik med kriget i Ukraina som bröt ut i år. Vi insåg också att vi hade målat in oss i ett hörn i termer av energi och vårt beroende av rysk olja och rysk gas, och att det internationella energiorganet här då också säger att man ser en turbocharging och ett momentum som vi aldrig någonsin tidigare har sett. Det är tillräckligt för att jag tycker att man som investerare åtminstone bör fundera en 5 minuter över en kopp kaffe vad det här kan tänkas innebära i framtiden. Vi pratar ju ofta om sekulär tillväxt, megatrender, strukturell tillväxt, och det här är ju någonting som definitivt kvalificerar sig för strukturell tillväxt. Men energi är en sån viktig komponent i världen. Vi har gått över 8,5 miljard människor på planeten Tellus. Vi förväntas bli över 10 miljarder när vi ska gå till pension. Man skulle kunna säga att hela energifrågan är också en megatrend. Alltså omställningen är en megatrend.
Det är den, det är den. Hur försörjer vi alla med energi?
För det handlar inte heller om att vi ska bli 10 miljarder på planeten, alltså 1,5 miljard fler. Utan det handlar också om hur många människor som redan lever idag, men som får det bättre och kommer in i medelklass och därav kommer att öka sin energikonsumtion.
Lite att, Hans Rosling.
Ja.
Det var ändå upplyftande och utmanande sista ord för den här podden. Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi. Stort tack för att du lyssnade på det här.
Ha det gott.
Hej då.